Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Titeln på Jessica Norrbom kan göras i princip hur långt som helst. Hon är utbildad molekylärbiolog vid Stockholms universitet, doktor i träningsfysiologi och forskare vid Karolinska institutet. Dessutom utbildad personlig tränare, företagsledare, författare, föreläsare. Ja, ni hör, det blir svårt att få plats med allt på ett visitkort. Anders Salkaj är framförallt löpare. Visst, just nu chefredaktör för Runners World, utbildad idrottslärare vid GIH, föreläsare, tränare och mycket annat han också, men framförallt löpare. Varje dag, varje månad, varje år, alltid ägnas löpningen en tanke. Myter om löpning, träning, kostråd, ofrivillig dopning och känslan av att vara först över mållinjen i Stockholm Marathon är något av vad vi ägnar det här programmet åt. Jag heter Andreas Odén. Ni är varmt välkomna. Det här är Sverige springer-podden. Jessica och Anders, varmt välkomna till Sverige springer-podden.
Tack. Tack.
Vad häftigt att just ni är här. För så här mycket kunskap har den här podden aldrig tidigare haft. I ett och samma rum.
Nej, precis. Den är inte gjord tidigare. Va?
Avsnitt två. Nej, tänk vilka möjligheter det finns framöver också.
Mm. Ja, men det kommer bli en superspännande dryg halvtimme tillsammans med er. Jessica, du var ju med i programmet Sverige springer i tv-versionen under våren under rubriken Tänkvärt om träning. Mm. Där du tillsammans med din kollega på Karolinska, Carl-Johan Sundberg, bjöd på massa kunskap, fakta och forskning om träning. Jätteroligt att du vill vara med här. Mm. Vi hoppas att vi kommer få mer utav det, utav dig idag. Vad tänker du och ser fram emot med det här samtalet?
Att jag kommer få prata lite längre än en minut om saker. Nej, men det är väl bra tillfälle att få prata ännu mer om vad som händer i kroppen när vi rör oss. Kanske framförallt springer, men även annat. Mm.
Dessutom så berättade Anders i tv-programmet att han kommer bjuda på alla sina hemligheter. Det är också någonting att se fram emot.
Ja, det ser jag verkligen fram emot. Ja. Och jag kommer få höra dem först.
Ja.
Ja, vi får se om vi kan leva upp till det. Nej, men som sagt, jag har ju inga hemligheter, så det är lugnt.
Inte efter programmet i alla fall. Anders, välkommen du också förstås. Hit tvingad utav mig som programmets andra gäst. Roligt att du är med oss.
Ja, men jag tycker det är kul att få vara med. Och spännande med en ny säsong av Sverige springer.
Det är det verkligen. Och som den här podden började förra gången så ska vi fortsätta även den här gången. Det vill säga med en presentation av er som är gäster som är här. Och det gör vi med hjälp av Google kan man säga. För när man söker på era namn så dyker det upp ett ord till i sökfältet. Och det är ju vad folk har sökt på er tidigare.
Okay.
Och när det gäller dig då Jessica så blir det Jessica Norrbom, Karolinska institutet.
Okej, okay. Ja men det finns väl en ganska tydlig koppling där ändå. Mm.
Inte helt överraskande.
Nej.
Men det gör ju folk av en anledning och det är därför att du har figurerat i många olika sammanhang naturligtvis med Karolinska institutet. Vad har du för koppling dit?
Alltså mitt första tillfälle på Karolinska institutet var för 21 år sedan, alltså 1997. Det är väldigt länge sedan. Och då gick jag en kurs där. Numera leder jag den kursen. Men nu vågar jag inte säga till studenterna hur länge sedan det var som jag faktiskt gick kursen.
Nu bedriver också ny forskning där.
Precis, så det är 10 år sedan jag disputerade och skrev min avhandling och sen har jag fortsatt. Så att min forskning handlar om varför det blir så bra som det blir i musklerna när vi tränar. Så att vi tar ut små muskelbitar från framförallt lårmuskeln på våra försökspersoner. Och sen så får de träna på olika sätt. Och sen så tar vi ut mer muskelbitar vid flera tillfällen för att se vad som händer där inne helt enkelt. Försök förklara anpassningen.
Superspännande. Vi måste återkomma till det om en liten stund. Först ska vi presentera Anders också. Och då blir ju sökordet på dig inte helt oväntat. Anders Salkaj, maraton.
Nej, det var ju oväntat. Nej, men jag har väl blivit mitt liv helt enkelt. Jag började springa maraton tidigt, redan när jag var 19 år. Och sen har jag fortsatt med det, och det är väl det som folk har lärt känna mig igenom. Och ja, skriver träningsprogram till andra nu och hjälper dem coacha när jag inte kan springa så bra längre själv. Jag missade ju målet i vårens upplag av Sverige springer, så det är bättre att coacha andra.
Det är faktiskt nästa grej. Anders Salkaj i Stockholm Marathon 2018. Det var folk tydligen väldigt nyfikna på.
Ja, de gillar när man misslyckas.
Uppenbarligen. Ja, elakt. Ja, men misslyckas. Du satt ju väldigt höga mål och krav på dig själv efter en, liksom, en lång period av skada och sådär.
Ja, nej, men jag tyckte jag hade ett mål då. Men maraton är tufft och det gäller att disponera det rätt.
Och det här året var det väl också ganska tufft?
Ja, det var ganska varmt och sådär. Jag kan inte skylla på det. Men det är bara att gå vidare.
Och målet var?
Målet var att inte göra min långsammaste tid någonsin. Men det gjorde jag. Och sprang på 2.59. Så jag höll mig under den här 3 timmars vallen i alla fall.
Mm. Men då skulle du ha klarat 2.45 bara, va?
Ja, 2.45.
Som är ditt näst sämsta.
Ja.
Ja. Det sätter den här tonen lite.
Ja, jag kan säga att jag gick i mål några timmar senare.
Ja, du sprang också idag i våras och vinkade
det.
Glatt där.
Ja, jag vinkade glatt till dig vid starten, precis, ja. Andreas. Ja.
Hur gick det för dig då?
Ja, men jag kom runt, hade lite svackor där efter 33, 34 och Västerbron. Alltså då var det lite tungt och normala strand. Och sen var ju kolan slut också efter stadshuset. Då grät jag nästan lite grann. Men ja, jag kom i mål. Men,
Jag har en Google-sökning på dig till. Och då blir det, nästa blir Jessica Norrbom TV4.
Ja.
Varför då?
Ja, jag har varit med i Nyhetsmorgon ett par gånger. Och då har pratat hälsa. Och även pratat... Alltså, det är ju min bakgrund som forskare, men också i min roll som att vilja sprida liksom evidensbaserad kunskap lite mer till allmänheten och berätta varför, liksom, vad som händer i kroppen och varför vi kanske inte behöver vara så oroliga ibland kring vår hälsa. Och försöka sprida lite populärvetenskap helt enkelt. Så jag har pratat om en bok som heter Frisk utan flum bland annat. Som jag och min kollega har skrivit.
Mm. Är det mycket flum kring hälsa?
Ja, det beror kanske på vilka forum man är, men ganska mycket flum. Ja, men det eller finns mycket många... myter finns det. Och det finns kanske många ibland enkla sanningar som sprids. Och ibland så kanske det leder till en lite onödig oro kring att man skulle behöva äta speciella saker eller träna på speciella tider. Och ibland så tycker jag att man kanske krånglar till det lite för sig. På det sättet. För kroppen är fantastisk på att anpassa sig och efter vad den får, så att säga.
Man har ju sett en och annan rubrik. Så fick han superkroppen på, vad det nu är, 2 månader.
Eller hur?
10 veckor. Mm. Och sådär. Vilken är den vanligaste myten som du brukar få slå hål på så att säga när det gäller träning?
Lite det här, alltså, en del frågar jag kanske kring det här med tid. Alltså, ska jag springa före frukost? Är det bättre att springa liksom en viss tid? Springa före frukost eller springa, jag vet inte, efter 6? Alltså just det här att, att kroppen skulle vara annorlunda kanske en viss tid. Eller, och det kan man ju också fundera på, vad är ens mål? Liksom. Ja, det vill man träna kroppen på att springa lite så att säga tom. Ibland, ja, då kanske man kan springa för frukost. Men det finns inget magiskt som händer en viss tid. Mm. Så att allt det där är också kopplat till varför man ska göra det.
Mm. Vad säger du, Anders, kring det här med myter och om löpning? Du får ju också massor av frågor naturligtvis hela tiden från dina läsare. Du är ju chefredaktör på Runners World. Och som den löpare du är.
Jo, nej, men det finns väl en hel del myter. Det kan ju vara olika träningspass också som kan vara under. Mm. Alltså, det går ju i trender att det ska vara kort och intensivt, det ska vara långt. Och det är väl lite som Jessica säger, det handlar ju om att träna regelbundet och inte egentligen göra någonting som är spektakulärt eller konstigt, liksom, utan ha det regelbundet. Så att, men just att träna på morgonen och kvällen, så där, mm. Jag propagerar ju lite morgonträning just när man tänker på maratonträning, just för att klara springa när man är lite tom, för det är ju lätt att man blir tom, som du vill ha cola på morgonen, men det fanns ingen cola.
Nej, och
då gäller det att kunna fortsätta i alla fall och inte börja gråta.
Och då är det ett bra varför, alltså att springa på morgonen.
Ja, ja. Precis.
Men om du liksom egentligen kan springa vid lunch och må bättre då, alltså, och inte ska springa ett maraton, då kanske det inte spelar så stor roll.
Men sen är det ju mycket, finns ju många myter också kring hur man ska springa just löpteknikmässigt. Mm. Det kommer ju olika trender där. Ett tag var det väldigt att alla skulle springa på framfoten. Man skulle ha ett visst typ av steg. Och det är ju svårt att applicera det på alla. Men det är ju en del som hoppar på myterna. Och för en del passar det, men för många passar det ju inte alls.
Vad har hänt med framfotslöpningen? Jag kommer ihåg när vi gjorde det här programmet för 8 år sedan. Då var det mycket barfota och bara framfotslöpning. Och sen så har det planat ut lite grann.
Nej, men det var väl, det kom ju en bok, Born to Run, och sådär, just att man skulle ha den naturliga löpningen som man har när man inte har några skor överhuvudtaget på fötterna. Och, utifrån, om man inte har någon sko, då anpassar man ju steget efter det. Men det är ju mycket att man flyttar ju runt egentligen den här belastningen till olika strukturer. Så att, för en del blir det ju bra då, och då flyttar man ju kanske då från att man har tagit mycket på knän eller på höfter, och så blir det mer på vader och hälsenor. Och då är det ju en fråga liksom, belastningen blir ungefär densamma i alla fall.
Var vill jag ha ont?
Ja, var vill jag ha ont, precis.
Var vill jag skada mig? Ja. Kan man stå fast att löpning är farligt, att det inte är en myt, Jessica?
Att löpning är farligt?
Inte farligt, jag bara ska bara. Men det är ju otroligt många som pratar skador som håller på med löpning. Mm. Mm. Är det för att vi tränar fel?
Ja, men alltså, löpning är ju fantastiskt på många sätt och väldigt lättillgängligt, men jag kan se en liten trend just det här när man kanske börjar jaga tider. Alltså, för det är ju oftast det, om man börjar och så blir man ju bättre och det känns ju bättre, och då vill man ju gärna kanske då tänka så, men jag kanske ändå kan springa 3 minuter snabbare på milen. Alltså man börjar liksom pressa lite mer än vad kanske de här olika strukturerna håller för, eller att man kanske tränar lite ensidigt. Och då kommer ju gärna skadorna. Så att, ja, det här springer jag liksom för hälsa eller för prestation. Och var, ja, den här gränsen liksom. Och att kanske pressa lagom eller göra progressionen lite lagom. Så att alla delar hinner med. Och kanske inte glömma bort att belasta. Alltså träna lite styrka också. Så att vi håller under lång tid.
Jessica Norrbom har tillsammans med kollegorna på Karolinska institutet forskat på hur kroppen fungerar och formas av olika sorters träning, näring och stress under många, många år. En del studier sträcker sig över väldigt lång tid med internationella inslag och slutförs först flera år efter starten av projektet.
Ja, men vi håller på att färdigställa eller själva studien är gjord, men själva analyserna kring en högintensiv intervallträningsstudie som vi gjorde faktiskt för några år sedan i Kanada tillsammans med en kollega där. Och då körde våra försökspersoner 10 stycken 4 minuters intervaller. De körde på cykel, så det var inte riktigt löpning, men ganska tuff konditionsträning. De körde på i snitt 90% av sin maximala hjärtfrekvens. Och de gjorde det här 3 gånger i veckan. I 3 veckor. Så 9 pass. Så måndag, onsdag, fredag i 3 veckor. Och de här var inte helt otränade innan, men de förbättrade sitt syreupptag, alltså sin konditionsförmåga, med i snitt 11% på de här 3 veckorna. Ganska coolt egentligen om man tänker liksom hur hårt man kan faktiskt pressa kroppen. Men sen kanske inte det är ett träningsupplägg man skulle använda och köra hårda intervaller 3 gånger i veckan. Men ändå se hur stora effekter man kanske kan få på ganska kort tid. Så Så det vi ska titta på, numera kan man ju titta på alla gener i liksom, som muskelcellerna uttrycker. När jag började för 20 år sedan tittade man på enstaka. Nu kan vi titta på alla 20 000 som vi har i alla våra celler. Så vi ska se hur de förändras över de här 3 veckorna. Så att är det så att man svarar på ett sätt, liksom pass ett, och är det andra då, så att säga, signaler som är viktiga efter 3 veckors träning, alltså när man anpassar sig. Så vi ska, det håller vi på att titta på.
Vad spännande.
Mm.
Och sen kanske man vill förlänga den här studien ytterligare längre då, för vad händer om man jag menar, om man kan förbättra sig 11% på 3 veckor, vad händer om man kör ett år, tänker jag.
Ja, eller hur? Precis. Och någonstans där planar det väl av. Man ser ju just kring hur mycket man kan förbättra sin konditionsförmåga, är väl i snitt mellan liksom 10, 15, 20% från ett tidigare otränat.
Men i studien utifrån alltså intervalllängden, hur har ni bestämt att det skulle vara just 4 minuter?
Ja, precis. Det finns ju en del studier som har tittat på vad skulle vara det bästa, så att säga. Och frågan är ju bäst för vad. Men där ser man 30 sekunder, liksom där ser man höga prestationsförbättringar. Och även 4 minuters intervallerna. Sen var det helt extremt, för vi gjorde 10 gånger 4 minuter.
Ja, det...
Och så fick de vila 2 minuter emellan.
Det finns väl en norsk variant där man kör 4 gånger 4, som är ganska berömd.
Eller hur?
Norska intervaller.
Norska intervaller. Men här ville vi liksom pressa dem lite extra och se vad kan vi liksom kräma ur. Men det var också ett upplägg som hade använts tidigare på det labbet, så att det var ju också lite hemtamt liksom. Men, ja.
Och det var ingen som blev skadad av det när vi pratade lite just då?
Nej, men de var ju inte helt otränade innan, ska vi väl säga. Men de gjorde, nej, de klarade de här 9 passen.
Du tycker det låter en tufft överkant, eller?
Ja, jag tänker, alltså nu översätter jag det till löpning.
Ja.
Och det är ju 40 minuters intervalltid.
Precis.
Och det är ju elitträning på löpning.
Mm.
Men fixar man det så onekligen går man framåt.
Men det är också, det blir ju kanske lite så extremt ibland i forskning. Ja, nu vill vi testa liksom någonting här. Och sen så får man kanske då anpassa det sen, om man då skulle ta ut det till, okej, hur ska vi omsätta det i praktiken? Och kanske då göra ett löpprogram, då skulle man kanske använda det lite annorlunda.
I Sverige springer har vi ju ett litet hobbytest med Daniel Paris, som gästade den här podden förra veckan, där han ska förbättra sina värden, säger vi lite luddigt, med 10% på 10 veckor.
Mm.
Och där ju Mikael Svensson vid Umeå universitet sköt testerna, och där han gjorde ett submaxtest,
ja,
för några veckor sedan. Och så ska vi göra ett motsvarande test om 10 veckor. Och då har vi sagt att 10% ska förbättra sig på 10 veckor. Mikael tror att det är inga problem.
Nej.
Men vi vill också...
Han kan ju göra det på 3 veckor.
Ja, nej, precis. Uppenbarligen.
Han måste 11%. Bara köra jättehårt.
Ja. Ja, men han ska nog ta lite mer försiktigt, tror jag. Mm. Där vill vi ju även konstatera förbättringar på andra områden.
Mm.
Till exempel sömn. Nu verkar han sova väldigt bra själv redan i första skedet. Men många andra, vi blodprover och testar honom på allt möjligt.
Mm.
Och det, även om ditt exempel nu då 3 veckor är helt fantastiskt.
Mm.
Så 10 veckor för många människor som inte håller på, att man kan bli, vilket vi tror att Daniel ska bevisa, så mycket bättre form på alla möjliga områden. Känns häftigt.
Det är så coolt ändå. Ja, precis. Och men här får man tänka på hur stort svar man har eller får på träning är ju delvis lite individuellt och lite genetiskt. Man säger ju att syreupptaget beror kanske till ungefär 50% på genetik. Och resten är liksom, ja, andra faktorer. Så att vi har ju någonstans något genetiskt stopp. Så vissa kommer svara superbra och andra lite mindre. Men då är det ju det är bra med det här då förhoppningsvis att man tittar på flera saker. För även om han skulle förbättra sitt syreupptag då, eller sitt konditionsvärde med säg 5%, så kanske han får jättebra effekter på något annat. Så det är det, man kan svara olika på olika parametrar. Men är man otränad, då får man ju oftast väldigt bra svar.
Mm.
Det är svårare att, som för Anders här, om vi skulle mäta...
Ja, det går bara ut för, tror jag.
10% på 10 år.
Nej, men att få 10% i förbättring, ja, på någon som redan är väldigt vältränad är ju i princip omöjligt.
Mm.
Men det man hoppas också, det är ju att dels att man får den här effekten direkt av den här träningen, men att man får en känsla av att man vill fortsätta. för att man mår bra av träning. Så det är väl den vinsten, ja. I alla fall jag jobbar för mycket med dem man vill få igång i träning, att de ska fortsätta så att det inte bara är en liksom, tillfällig 10-veckorsperiod.
Nej, att de får en vana, ja. Som man... Som
man sätter en vana som man helt enkelt gillar sen.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Så det är det vi hoppas med Daniel.
När du var med och pratade om tänkvärt om träning i mikroform i våras så var det mycket prat också om den ökade kreativiteten, den ökade effektiviteten på arbetsplatser och så vidare kring träning. Mm. Så många positiva effekter som ni kunde lyfta fram, du och Carl-Johan, på de här korta exemplen. Vilken tycker du är den största plusset och aha-upplevelsen kring människor som till exempel Daniel som kommer igång med sin träning och får effekter utav det?
Ja, men jag tänker att det är lite av det som Anders är inne på också, just det här måendet. Och det kanske är svårt att, så att säga, föreställa sig innan. Man tänker kanske mer här, jag ska bli snabb eller jag ska bli starkare. Men att det faktiskt kan påverka humöret och välmåendet så otroligt mycket. Och att det är effekter som kommer ganska snabbt. Man ser ju att blodflödet till vissa delar av hjärnan ökar under fysisk aktivitet. Hjärnan, det är väldigt viktigt för kroppen att alltid skicka lika mycket blod till hjärnan. Men man kan se att vissa delar påverkas lite extra. Sen har det ju kommit studier som tittar just på så här, kan vi faktiskt få fler hjärnceller av att träna regelbundet? Eller nervceller? Och det finns ju en hel del indikationer på att framförallt i områden som påverkar vårt minne och våra kognitiva funktioner och så vidare. Men kanske också att musklerna skickar ut signaler eller proteiner som... Som gör att vi mår bra både i hjärnan men också från musklerna. Och att vi också kan påverka, så att säga, stressfaktorer så att inte de når oss eller liksom lika mycket. Att vi blir lite immuna eller mer motståndskraftiga mot stress.
Anders, du som snart har sprungit maraton i 30 år och tränat ännu mycket längre är ju som ett levande litet labb i dig själv.
Ja, precis. Men därmed har jag tränat väldigt mycket och kan väl konstatera just det här välmåendet, att när jag inte får träna, då kan jag ju känna att jag får inte de här processerna i kroppen som gör att jag mår lika bra. Så att där har man, tycker jag i alla fall, inte vetenskapligt men känslomässigt, att träning betyder oerhört mycket.
För jag antar att du lyssnar mycket på vetenskap, nya rön, men framförallt lyssnar på din kropp. Känner du att du under de här 30 åren som maratonlöpare har förändrat din syn på träning eller upplägg eller en känsla kring och förståelse för hur din kropp fungerar i olika faser eller träningsmoment och sådär?
Alltså jag tror jag har förändrat min inställning till träning oerhört mycket utifrån att i början var det fokus på allting på prestation. Nu tror jag att jag propagerar mycket mer, och även för mig själv, att det handlar lika mycket om välmående. Även om prestationen i sig kan driva fram min träning, så är liksom det övergripande att må bra. Så att resultaten är inte lika viktiga längre. Och helt enkelt också då, i träningen så kanske man har ett träningsupplägg som man vet att det här är det optimala för att jag ska prestera bättre. Samtidigt så tycker jag inte den här typen av träning är lika kul. Då väljer jag ändå idag att göra det som jag gillar och tycker är kul, fast jag vet att jag kanske skulle bli lite bättre av något annat. Men det handlar ju liksom om balansen då. Att gilla det man gör, då kommer man ju fortsätta göra det. Och all träning eller rörelse är positiv för kroppen.
Anders Salkai har tränat hela livet och träningen har gett resultat. Segrarna är många och de flesta på långa distanser. 5 SM-guld i maraton till exempel. Han har representerat Sverige i EM, VM och OS. Karriären kröntes 2001 med segern i Stockholm Marathon. Den senaste svensk som lyckas med just det. Och betydelsen av den segern går knappast att värdera nog. Vad betyder den framgången för dig?
Ja, att jag får sitta i den här podden. Det är väl, det. Det är väl den...
17 år senare.
Ja, precis. Kom effekten. Nej, men den betyder mycket för mig personligen. Alltså, jag hade jagat en seger länge just i Stockholm och varit nära ganska många gånger. Och just att få den, det är ju lättare, alltså rent krasst, att kunna berätta att jag har vunnit Stockholm Marathon än att säga att jag har blivit tvåa två gånger, trea två gånger och fyra gånger. Nej, men så att känslomässigt, men även vidare utifrån att jag har fått för mig någon och delvis efter karriären jobba med min hobby, alltså löpning, jobba det jag älskar i olika former då. Och det tror jag att den segern i sig betyder oerhört mycket, att man kom vidare och kom ut och kunna hålla på med det och missionera och sprida löpningen till så många som möjligt.
Den kom ju relativt sent i din karriär ändå.
Ja, jag hade hållit på, ja, egentligen var det ju, vad blev det, 12 år efter mitt första maratonlopp. Så att det tog några år att kämpa på. Så inga 3 veckor.
Nej.
Utan...
Nej, men Jessica, det är som förespråkar såna här quick fix-lösningar.
Ja, eller hur? Ja. Var det du sa? Ja.
Nej, men jag hade ju fantastiskt kul på vägen fram till den här segern också. Så att, men sen kan man ju säga att just segern i loppen efter där försvann ju min skärpa lite grann faktiskt, utifrån att fram till den segern, så varje gång jag blev trött så tänkte jag aldrig liksom att... ingen tvekan om att jag skulle köra på ändå. Men loppen efter den här segern så kom det här med att... Ja, jag tar det lite lugnt liksom.
Du blev nöjd?
Ja, någonstans blev jag inte lika hungrig på det. Och när man känner den känslan när man är elitaktiv, då känner man att då är det nog över den här riktiga... elitaktivt, för då ska man ju aldrig liksom djup eller tänka så, utan bara köra på alltid.
Nu var det jag som lyfte fram det här som det stora ögonblicket för dig, men du kanske har någon annan höjdpunkt som du rankar på ett annat sätt?
Nej, alltså inom min löpning så är ju Stockholm Marathon det största, även om jag har haft oerhört många kul och roliga lopp liksom i övrigt, så blir det ju ändå det som är det stora minnet, och just känslan och komma bakifrån, och att det var många som kände igen mig då, eftersom jag hade...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag hade fått kämpa så många, många år, så var det väl många också som runt omkring som tyckte det var kul. Och det gjorde ju att det blev en oerhörd känsla, alltså känslomässigt att gå in och få vara först på stadion.
Mm. Du vill att forska på Anders och hans kropp och utveckling under de här 30 åren som maratonlöpare?
Ja, absolut. Det är faktiskt... Får jag bara för att säga att vi gör en studie om ungefär det just nu. Vi tittar faktiskt på, det är faktiskt det vi vill titta på just nu. Eller en doktorand som jag jobbar med. Just hur...
Anders Alkaj.
Ja, precis. Ja, jag ska rekrytera honom efter det här programmet, så kommer min kollega att mejla Anders. Men vi tittar på just personer som har varit... extrema då inom antingen kondition eller styrka. Alltså som har då ägnat minst 15 år åt det ena eller det andra. Och då vill vi då ta lite muskelbiopsier, för det är det vi gillar. Och sen så tittar vi, så får båda grupperna göra ett konditionspass och ett styrkepass. Inte samtidigt, utan de får, det går några veckor emellan. Och så vill vi se då hur man svarar på det här passet. Alltså vad händer i musklerna som svar på, om du är väldigt van vid en typ av träning, hur svarar du på den andra och tvärtom. För att då titta liksom i en tvärsnittspopulation då, eller mellan två grupper. Om det är något särskilt som utmärker dig då som extrem uthållighetsidrottare eller extrem styrkeutövare. Så att ja, så det vill jag absolut.
Ja, det är spännande, för ja. Det, man tänker så här, ja, men kolla hur Anders ser ut,
ja.
Vilken löparkropp, kolla hur jag ser ut, inte lika mycket.
Nej, eller nej. Nej, men du kan springa.
Jag kan springa, ja absolut, men jag menar, och jag är glad för det, men just de fysiska betingelserna genetiskt, det låter naturligtvis spännande, för många vill ju verkligen förbättra sig, men jag antar att ni kan säga och se, ja, fast det här kommer aldrig bli så mycket bättre än så här. Om vi nu snackar tider eller prestationer eller uthållighet.
Men man kanske kan hitta också just då träningsformer. Vilka som genererar bäst utifrån individ.
Precis, att, och det är väl det som är framtiden så småningom. Mm. Än så länge kan man ju säga, köp inte liksom de här typer av gentester som finns kommersiellt. För de kan inte, liksom, de lovar mer än vad de kan hålla än så länge, men det är ju det som liksom kommer framöver, kan vi få det ännu mer skräddarsytt för individen.
Ni dissar de där testerna?
Absolut. Jag har testat dem själv också, men när vi skrev vår bok så gjorde vi både tarmflora och gentester och allting, men ja.
Jag har också testat just salivgentest några stycken, och det som jag tyckte var intressant i den, som jag var överraskad över, var att jag har en genförändring själv som heter hemakromatos. Och det syntes i via salivet.
Ja.
Att jag har för mycket järn i kroppen. Eller alltså för mycket. Så vissa delar går nog att få fram. Ja. Men just träningsmässigt så skulle jag i den ena gentesten vara väldigt explosiv och väldigt bra på 100 meter. Vilket jag inte är. Kan jag konstatera. Men då var det någon som sa, men kanske om jag hade tränat annorlunda, men det tror jag faktiskt aldrig att det hade förändrat den delen i att jag är uthålligt lagd, så att säga.
Nej, och just där, just att en gen skulle spela så stor roll för liksom prestation, där alltså, så är det sannolikt inte. Men däremot om man tänker medicinskt så absolut så finns det ju liksom fog för gentester. Men just när det gäller här, testa ditt DNA för att se hur du ska äta eller träna, där skulle jag säga att vi inte är idag än.
Hörrni, till den här podden så får man ju ställa frågor. Och det annonserade vi i ett tidigare avsnitt.
Mm.
Det enda tidigare avsnittet. Och den första frågan som ändå dyker upp, och det var, hur ska Anders göra för att hitta tillbaka till 2018 års måltid på Stockholm Marathon?
Oj. Hur ska han göra?
Just det.
Ja.
Och måltiden var väl då alltså 2.45?
Ja, 2.45. Jag får väl rätta, jag har faktiskt sprungit på 2.51 som sämst. Så att det var bara att vi satte den lite högre.
Ja,
utifrån att
du
jag...
Du var så dålig.
Ja, jag har varit så dålig. Så att... nej, men... är det jag som ska svara på hur jag ska komma tillbaka dit?
Ja.
Vi börjar där.
Vi börjar där, ja.
Jag ska börja med 10 gånger 4 minuter.
Alltså du ska se
ja,
vilka
nej, men
effekter.
Faktum är att det är ett riktigt bra pass. Men framförallt handlar det väl om att jag ska hitta en balans mellan träning och mitt övriga liv. Och att i våras när jag liksom spände bågen hårt, att det jag förmodligen tränade lite för tufft i förhållande till vad kroppen tålde och vad jag själv kunde tillgodogöra mig. Så att just att hitta den balansen. Ibland handlar det inte om att träna så mycket man kan, utan träna så smart man kan.
Men är det fortfarande på något sätt viktigt för dig att kunna springa på 2.45 till exempel? Eller har du andra drivkrafter?
Alltså jag, just 2,45 är ju ingen sådär jättedrivkraft. Samtidigt så tycker jag att man får en lite mer krydda i träningen om man sätter upp mål. Och då utgår jag från mig själv att jag vill ha någonting som driver träningen. Att jag just då pushar mig till att köra vissa pass lite tuffare för att jag vill nå dit. Sen så har jag liksom ingen prestige i att om jag misslyckas eller på det sättet längre. Men jag tycker ändå att det är kul att sätta upp något. Så det gör jag fortfarande.
Men om jag minns perset rätt så är det 2,12,42, stämmer det?
Ja, det stämmer.
2,12,42. Och...
Eller 2,12,43, va?
2,12,43. Ja, det är bra att du är noga. Ja, i det här rätt kan vi enas om.
Ja, precis.
Ja, att då sätta upp ett nytt mål, förvisso då 20 år senare, på 2,45. Hur liksom funkar det för dig i magen?
Nej, men alltså, vissa som har varit på elitnivå, de släpper ju det helt och vill inte liksom köra på det utifrån att man vill inte jämföra sig. Men jag gillar löpningen i sig så mycket och jag tycker fortfarande det är kul oavsett att jag blir långsammare och långsammare. Så att, det är ja, lite det som vi var inne på innan också, att man mår bra. Jag mår bra av blandningen av tuffa, lugna pass, långa pass. Och kul att ha liksom en avstäm med lopp och loppen i sig är roliga. Sen kan jag ju inte säga att just Stockholm Marathon i år då när jag misslyckades att det var kul mellan 30 och 40 kilometer när många ropar för mig att ja, kom igen nu, det ser bra ut när man vet att det ser väldigt dåligt ut och att det går väldigt sakta i förhållande till mig själv. Sen var det ju ändå en grym känsla att komma in på stadion och gå i mål. För ändå, någonstans har man ju besegrat en lite sämre dag. Och man har liksom inte, man har inte gett upp bara för att det inte funkade liksom så som man ville.
Vad är nästa lopp? Om jag får skicka in en fråga här också då.
Nej, men jag tänkte när jag passar på att springa i New York när vi ändå Emil och Anna ska köra där så det är ju ett fantastiskt lopp om man har möjlighet att vara med.
Vi kör på med några frågor till här. Här nästa är, hur ska man tänka med skor? Finns det även någon form av psykologisk aspekt? Det är en fråga som har kommit här. Vad säger ni om det?
Absolut, det tycker jag. Det finns mycket psykologi i träning och löpning och där kan man laborera lite med skor. Jag brukar själv till exempel för om man tänker sig ska köra ett intervallpass så kan jag göra så att jag värmer upp i ett par tjocka, lite klumpiga skor för att sen till intervallpasset byta om till ett par lättare skor. Så redan där mentalt ställer jag in mig på att det kommer gå lättare och fortare och jag kommer springa snabbare. Så det, generellt sett skulle jag ju kunna köra hela passet i samma skor men då får jag liksom den här lilla delen. Sen kan ju skon i sig påverka lite också att det känns lättare i och med att den är lättare då. Men så det tycker jag. Och sen allmänt så tror jag att träningseffekt genom att variera och ha olika typer av skor så får man en varierad belastning också, vilket är positivt.
Här kommer en fråga också. Finns det några grundpelare inom näringslära som man ska tänka på om man vill elitsatsa?
Oj, eller forskning. Vi får ta hjälp av Anders här också kring elitsatsningen. Men, ja, men det är väl så, när det gäller kost kan man väl säga, ju mer man tränar, alltså både med hur man ska prestera och ju mer tid man lägger på träningen så är det ju också viktigt att fundera på vad man äter och att man verkligen får i sig både energimässigt men också alla liksom beståndsdelar och inklusive vitaminer och mineraler som kroppen behöver för att kunna bygga upp sig och fortsätta vara stark. Så att med liksom med den tiden man lägger ner och som sagt prestation så kanske man får tänka lite extra på det här med timing och kanske sprida ut till exempel liksom äta alla både protein, kolhydrater och fett till liksom alla måltider. Tränar man flera gånger per dag så får man vara lite noggrannare med det här att fylla på kanske efter ett träningspass, både före och efter. För motionärer kan man säga, då behöver man inte fundera så mycket på det här med timing. Då kan det ibland bli kanske lite mycket tänk kring det, att man tänker oj, nu ska jag träna, så jag ska äta innan och jag ska äta efter, och man kanske har hört att måste äta inom en timme och så vidare. Men ska det liksom gå en dag eller två till nästa gång du ska träna så spelar det ingen roll. Men ska du prestera snart igen på morgonen eller på kvällen, då är det viktigt att liksom fylla på och att äta tillräckligt mycket.
Men vad är dina bästa tips om man ska springa maraton för första gången?
Ja, första tipset är väl att ha bra med tid fram till loppet helt enkelt. Att man liksom slipper stressa och att man kan bygga upp en träningsgrund under en längre tid. Så man kanske har man viss träningsgrund så kan man tänka sig ett halvårs eller träningsperiod. Och sen så gäller det ju att jag tycker variera träningen och bygga upp. För mig i alla fall tycker jag att nyckelpasset just för att springa maraton som är långt är att springa långt även på träning. Så bygga upp det som kallas långpasset. Samma där, att inte börja för tufft, utan man ska tycka det är kul och kroppen ska vara anpassad till det. Och sen så bygga på vecka för vecka och ha kontinuitet i träningen. Så det, ja, ett kanske tråkigt svar, men det behövs lite tid och sen så tålamod.
Mm. Vad säger du, Jessica?
Ja, men absolut, jag håller med. Men jag tänker, och just verkligen tänka på vad man utgår ifrån. För det är ibland lite lätt att jämföra sig med andra. Eller om man liksom köper ett program eller följer ett program, så får man ju också tänka att det oftast är gjort alltså generellt för liksom, det är inte för dig som individ om du inte har ett väldigt specialanpassat program. Så att man faktiskt får liksom utgå ifrån, ja, men hur känner jag mig? Hur ser den här veckan ut i övrigt? Liksom, har jag ätit? Har jag sovit? Alltså Anders som gör många program, han vet ju inte liksom, ifall du har ont i knät eller inte sov bra. Alltså, så att man också... Ja.
Jag aldrig blir slav under ett statiskt program. Att man liksom, det finns ju många som följer programmen blint. Och så just det där att man glömmer anpassningen till hur kroppen är och hur mycket tid man har. Och så pressar man in grejer som kanske inte... Som man hade mått bättre av att stå över. Mm. Men i grunden alltid, följer man ett program, så har det här tänket med att kontinuiteten är det viktigaste. Och ta bort enskilda pass när det inte stämmer in.
Och lyssna lite lagom på kroppen. Alltså, vi ska lyssna på kroppen, men...
Ja, nej, men det får inte vara av lättja heller. Nej, att man precis. Bara står över, utan någonstans ska man ju vara triggad av det.
Exakt. Mm. Man ångrar aldrig ett pass, eller hur?
Ja, oftast inte. Det har väl hänt någon gång kanske faktiskt, att man har anpassat passet fel och därmed gått över någon gräns. Mm.
Ja, återhämtningen är ju också väldigt, väldigt viktig. Om man ska komma ihåg, det är ju många... Alltså motionär, vi har ju många av oss ett heltidsjobb. Man har andra saker runt omkring. Så att bara liksom lägga på är ju... Vi behöver den återhämtningen också. Den är superviktig. För träning är ju en form av stress också. Även om den är så här positiv, den bemärks att den går över och att vi blir liksom motståndskraftiga mot annan typ av stress. Men... vi måste också få återhämtning på något sätt.
Mm. Det är väl då någonstans man tillgodogör sig träningen?
Ja, precis. Mm. Så är det ju.
Hörrni, vi har ju fått massa frågor visar sig här när vi tittade lite mer noggrant. Och lite för många för att vi ska kunna dra alla här. Men Anders har lovat att ge svar på dem. Och vi får publicera dem helt enkelt på Sveriges Springers Instagram. Så fick ni inte svar på frågorna här i podden, så får ni det på Instagram. Förra veckan var ju Bianca Salming och Daniel Paris här, och då ställde Bianca en fråga framåt till dig, Anders, och den frågan ska du få chans att besvara nu. Det är lätt så här.
Man kan väl fråga lite hur han tänker, om han vill fortsätta springa i sitt liv eller kommer han tröttna någon gång? Kan vi fråga.
Vad säger du om Biancas fråga, Anders?
Ja, jag tror, eller jag hoppas det faktiskt, att jag kan göra det. Jag såg nu på, just nu när vi sitter här så pågår veteran-VM. Jag såg att de äldsta löparna där var 102 år. Så, att, så då är vi ju bara halvvägs. Eller inte ens det.
Inte
så,
ens det.
Nej, men jag, så länge det funkar för kroppen så ser jag ingen anledning att jag ska sluta bara för att jag säger att nej, men nu har jag sprungit tillräckligt mycket. Utan håller på utifrån att... sen tror jag faktiskt att jag kommer kanske någon gång sluta springa maraton just. Liksom. Men när det blir, det vet jag inte.
För att?
Nej, men det kanske kommer en gräns när jag vet inte alltså, om det kommer kännas så. Men nu har jag ju en gräns någonstans mentalt på 3 timmar. Sen kanske när det börjar bli över 4 timmar, då kanske jag tycker att det blir för långt från... Jag har ingen aning, men just nu känns det som att jag ser inget slut på det.
Mm. Då blir det för långtråkigt om man ska springa längre än 3 timmar. Ja.
Nej, men jag har ju faktiskt sprungit andra lopp som har varit längre och hållit på väldigt länge. Och fått uppleva det som många motionärer har på ett maraton, att man är ute i 5, 6... Ja, till och med 7 timmar. Och jag inser ju att det är en lika stor prestation liksom som att springa fort på ett sätt, utifrån att man måste hålla på väldigt länge och kan inte ge upp. Det är samma utmaning i alla fall. Så att säga. Men till Bianca så får hon stå ut med att jag fortsätter springa ett tag till.
Ja, jag tror hon kommer att acceptera det. Hörrni, våran tid börjar lida mot sitt slut här. Och nu fick ju du en fråga av Bianca. Vi ska be er kasta fråga framåt också här. För nästa poddgäst i Sverige Springer-podden är Manne Forsberg. Känner ni till honom?
Ja, någon föräldra eller pappa bloggare.
Precis. Känner du Manne?
Nej, jag känner honom inte, men jag har nog sett honom på TV några gånger. Ja.
Precis. Vi ska få bekanta oss med honom betydligt bättre om en vecka. Men eftersom du fick en fråga av Bianca får du skjuta en fråga framåt mot Manne.
Ja, men då är det väl frågan hur man inspirerar och motiverar just barn då till att göra fysiska aktiviteter. Vilket känns centralt idag, utifrån att många kanske missar just den biten. För man ser tillbaka när man själv höll på, så var man väldigt fysiskt aktiv. Idag finns det så många andra grejer som man gör som inte leder till fysisk aktivitet. Så hur förmedlar man den inspirationen till barn?
Gud, vad man skulle vilja höra Jessicas en ny poddavsnitt med dig om just när vi liksom, kanske med en hel generation rör på oss mindre än vad vi gjort tidigare och vad det kommer få för effekter. Har du redan börjat snegla på sånt eller?
Ja, men det kommer ju upp faktiskt, absolut då och då, och det är många skolor som hör av sig också och funderar kring det här och verkligen vill göra förändringar, och det är jättebra att ske i skolan, men jag tror att vi också som vuxna och föräldrar har ju jättestort ansvar där också, för det ser man ju också i undersökningar att barn är inaktiva liksom i skolan, men de är ännu mer inaktiva på fritiden och för helgerna. Så att vi har verkligen ett viktigt jobb att göra där.
Mannes podd nästa vecka blir superspännande. Om man bara pratar om det här.
Då ska vi lyssna.
Och mycket annat också. Hörrni, supertack för att ni kom. Jätteroligt att ha er här. Anders Salkaj, Jessica Norrbom.
Tack.
Det har varit en stund av djup kunskap, koncentrerad. Sverige springer podden tillbaka om en vecka. Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.